Det är måndagen den 22 november. Du lyssnar på Ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Varmt välkomna ska ni vara. Det sker oroande saker i öster. Vi har nåtts av uppgifter om en rysk militär uppbyggnad vid Ukrainas gräns. 100 000 ryska soldater ska befinna sig där just nu och både regeringen i Kiev och västliga källor varnar för att Ryssland förbereder en invasion någon gång under vintern. Vad skulle det innebära? Vad skulle ett fullskaligt ryskt angrepp få för konsekvenser? Hur kommer världen att reagera? Det ska vi prata om idag. Jag heter Andreas Eriksson och med mig har jag två gäster. Patrik Oksanen som är författare och journalist, senior fellow vid Tankesmedjan Frivär. Välkommen hit Patrik.
Tack så mycket.
Och du är ju bekant för poddlyssnarna, du har ju varit med tidigare också. Och så har jag med mig min kollega på ledarredaktionen, Olof Ehrenkrona, ambassadör och svensk borgerlighets grå eminens när det gäller utrikespolitik. Välkommen Olof.
Tackar.
Hörrni, det är väl lika bra att börja från början. Patrik, vad vet vi om situationen mellan Ukraina och Ryssland just nu? Vad är det för uppgifter vi har fått som talar för att det verkar vara någonting på gång där?
Ja, det vi har nu allra senast är ju de här uppgifterna som du nu nämner, närmare 100 000 man som bedöms vara vid Ukrainas gränser. Och då ska vi ju komma ihåg att det utöver de 100 000 man så finns det ju runt 35 000 man inne i östra Ukraina i den del där det pågår ett lågintensivt krig och har gjort det sedan 2014. Och naturligtvis så finns det också rysk trupp på det illegalt annekterade Krim. Så att vi ska komma ihåg att det här är en del av en konflikt som började redan 2014. Men om vi tittar under året så är det här inte första sammandragningen av trupp, utan det skedde ju redan här i våras en större sammandragning av trupp, rysk trupp vid Ukrainas gräns. Och då varnade man också då för att Ryssland då lämnade kvar materiel som gör att det går snabbt då att mobilisera och göra någonting. För det som tar tid är att flytta materielen.
Ja, människor kan man ganska snabbt få på plats, men den tunga utrustningen den tar lite längre tid. Så den kan ju vara lämplig att ha i närheten ifall man vill agera snabbt. Olof, jag vänder mig till dig. Vad skulle du säga talar ur Moskvas perspektiv? Vad har man att vinna på att anfalla Ukraina? Eller vad riskerar man? Hur tror du kalkylen ser ut där?
Ja, alltså riskerna är ju stora naturligtvis. Ukraina är ett stort land, det är mycket folk. Det kan bli en väldigt blodig invasion om man skulle genomföra den fullt ut. Så att det är ju ett högriskprojekt i sig. Kalkylen är väl, skulle jag tro, från Kremls sida att föra ett lågintensivt hybridkrig i en gråzon mellan öppen konflikt och hybridkonflikt. Och det är också ett riskfyllt scenario på sitt sätt, men det är ju ändå en stilenligt i förhållande till hur Putin har agerat tidigare.
Gå tillbaka till dig Patrik. Det här, som du säger då, så har ju Ryssland bedrivit ett krig i så att säga skuggform ända sedan 2014. Och vad talar för, alltså har inte det kriget gått bra för Ryssland? Eller vad talar för att man skulle liksom vilja växla upp? Eller så här, kan man inom hybridspektrat också växla upp? Vilka möjligheter finns det för Moskva här? Skulle du bara kunna reda ut det där för lyssnarna? Det kanske inte är helt klart för dem vad de olika termerna betyder heller.
Ja, alltså när vi pratar hybridkrig så är det ju oftast aktiviteter som rör sig under skalan öppet förklarat krig med hög så att säga eldverkan. Hybridkrig blev ju populärt i väst att prata om 2014 när Ryssland genomförde den illegala annekteringen av Krim. Då dök det ju upp specialförband, ryska specialförband, men man hade plockat bort insignierna, det var inga ryska flaggor på de där uniformerna, och då blev det så här osäkert, vilka är det där då? Tillsammans med en rad andra aktiviteter som är omfattande informationskrigföring, subversion och så vidare och så vidare, och sen så körde man en riggad folkomröstning och gjorde fait accompli på marken innan väst och den ukrainska regeringen då, som då var i gungning efter att Janukovych hade då avsatts, han reagerade. Så att det är ju det är då så att säga hybridkriget så som det blev känt för väst. Men du har ju hela verktygslådan och att mobilisera trupp är ju en del av hybridkrig. Att hota med trupp, hota med krig. Och det här är ju inte den enda ryska aktiviteten som pågår. Vi har ju energivapnet som där Ryssland har dragit ner på energi i gaskranarna till Europa och sätter press på Europa inför vintern. Vi har flyktingarna vid Belarus gräns och vi har andra aktiviteter i närområdet som påverkar till exempel i Moldavien och då den ner på Balkan och så vidare som också finns i helhetsbilden.
Mm. Men om man ska försöka göra någon bedömning, ett angrepp, alltså ett fullskaligt angrepp skulle ju vara en eskalation. Finns det något som talar för att Moskva skulle tjäna på att föra upp det här från den här hybridkrigsnivån upp till en... Vad talar för det och vad talar emot det?
Ja, om du tittar på Putins intentioner så är det alltid svårt att veta vad som rör sig i huvudet på honom. Men han höll ju ett tal och publicerade framförallt en artikel i somras i juli där han pratade om Ukraina och den historiska relationen. Och det är ganska uppenbart att i den nationalistiska synen som Kreml har så är ju Ukraina en del av Ryssland. Och att återställa det som är förlorat för det ryska imperiet är ju en prioritering för Putin. Så att det skulle han ha vinna i kombination då med att hans opinionssiffror går ju lite halvtrögt på hemmaplan. Repressionen har ju ökat kraftigt i Ryssland senaste året för att Putin ska kunna behålla makten. Och det är klart att avledande manövrar då skulle behövas. Men det är precis som Olof Ehrenkrona säger, det här är ett väldigt riskabelt spel. Och i det här spelet som vi nu ser så försöker ju då Ukraina och väst höja insatserna för Ryssland så att inte det ska bli attraktivt för Ryssland att göra det här fullskaliga angreppet.
Då vänder mig till dig, Olof. Tänkte på att Patrik var ju inne på det här att från Moskvas sida så anses Ukraina vara en del av Ryssland. Samtidigt så riskerar naturligtvis den här politiken att alienera Ukraina och det ukrainska folket ännu mer från Ryssland för att folk tycker ju inte om att bli anfallna, om man ska uttrycka sig enkelt. Vad vet vi eller vad tänker du om Moskvas strategi här för Ukraina på längre sikt? Vet vi någonting om den och hur skulle den kunna förstås?
Alltså det är väl så att Moskva har ju redan gjort allt som kan göras för att förstöra relationen till Ukraina. Det är svårt att tänka sig att, ja, det är klart att en öppen invasion blir den ännu sämre, men den är ju redan väldigt dålig. Och historiskt sett så har ju Ryssland varken under tsartiden eller under kommunisttiden haft några problem att förstöra relationerna med Ukraina. Så att även om den här historiska konnotationen är väldigt viktig för Putin så är jag inte säker på att den här spärren längre är så hög eller så stark. Eftersom om man inte får dem frivilligt att acceptera ett samhörighet med Ryssland så kan man ju göra det tvångsvis. Så det är väl det som ligger i kalkylen i så fall.
Samtidigt är ju så att Ukraina är ett land med 45 miljoner invånare. Det är väldigt stort rent geografiskt. Det är knappast någon munsbit för Ryssland så att säga att svälja. Patrik, hur skulle egentligen en öppen konflikt sluta? Är inte det ett enormt vågspel för Moskva?
Det är ett enormt vågspel på det sättet att man kan räkna med ganska omfattande förluster och strider, i alla fall om vi ser vilket motstånd Ukraina har bjudit på hittills. Och det är väl då det som det spekuleras i är ju då inte en operation att ta hela Ukraina utan att ta de östra delarna av Ukraina och det betyder i klartext då att man skaffar sig en landtillgång till Krim. Krim behöver ju försörjas med vatten och efter att man annekterade Krim olagligt så har ju inte Ukraina försett Krim med vatten. Så då vattenbrist där till exempel. Odessa är ju strategiskt viktigt och en historisk stad också för Ryssland. Så då kan man tänka sig att Ryssland försöker då helt enkelt göra Ukraina till ett innanland utan hav och sen ansluter då de östra delarna av Ukraina kanske så långt fram som till floden Dnepr där huvudstaden Kiev ligger. Men att man lämnar de västliga delarna till att få sköta sig själva då, blir någon slags rump Ukraina. Det är de västliga delarna också, motståndet mot Ryssland där är, ja, det är väldigt, väldigt starkt. Att tro att Ryssland skulle kunna integrera de västliga delarna av Ukraina är ju väldigt osannolikt, utan en enorm uppoffring.
Mm. Ändå väldigt obehagliga framtidsutsikter. Olof, omvärldens reaktion, både nu och vid en eventuellt eskalation, blir naturligtvis avgörande. Ukraina är ju inte medlemmar i NATO, men har gradvis fått starkare band till väst, vi har förstått. Hur resonerar man idag inom NATO? Hur resonerar man i Washington och i Bryssel kring den framtida närmaste månaden?
Alltså, jag tror att Putins politik bygger mycket på att väst har visat svaghet i den hittillsvarande politiken gentemot honom i Ukraina och även i förhållande till Belarus. Och det beror ju på att NATO är ju en defensiv allians. Och Putin har ju bestämt sig för att ha en antagonistisk relation till väst. Det bestämde han sig för redan 2007. Och den har ju blivit mer och mer antagonistisk allt eftersom tiden har gått. Och samtidigt har han skaffat sig ett längre och längre regeringsmandat i Kreml. Så att han har en långsiktig politik som går ut på att expandera Ryssland så långt som möjligt tillbaka till de gamla gränserna. Om det är Tsar-Ryssland som hägrar eller om det är Sovjetunionen, det vet vi inte. Men det är ingen tvekan om att han spekulerar i att väst inte bjuder något effektivt motstånd. Det tror jag är alldeles kristallklart.
Putin ser ju sig som en imperieåterställare och vill gärna, tror jag, gå till historien som en av de stora i rysk historia. Och där är ju hans berömda uttalande om att 1900-talets största geopolitiska katastrof var Sovjetunionens fall. Men det var ju inte Rysslands första geopolitiska katastrof under 1900-talet, utan det var ju då ryska revolutionen, förlusten i första världskriget, ryska inbördeskriget, som ledde till bildandet av nya stater som Polen, Baltikum, Finland, det som Stalin återställde. Och vi ska komma ihåg att under en kort tid var ju faktiskt Ukraina också då självständigt, då i den röran av händelser.
Olof, vid tidigare samtal som vi hade så betonade du Putins opportunism, att man får förstå honom också så, att han tar de chanser som ges honom. Kan du utveckla det lite?
Ja, det tycker jag har varit väldigt tydligt, att han har ju testat och han har tagit de chanser som har funnits att spela en roll, och då en destruktiv roll. Det har ju gällt i närområdet, men det har ju också gällt globalt i Syrien. Och sen är det ju så att de här auktoritära ledarna som Putin och Xi Jinping, de behöver ju inte ha några formella allianser, utan har ju gemensamma intressen i kraft av sitt auktoritära eller totalitära ledarskap. Och Putins relation till Kina är ju den här delen också betydelsefull. Och om Washington får fullt upp med att hantera en allt mer antagonistisk relation med Kina, så är det klart att det här ser ju Putin då möjligheter att flytta fram positionerna i Europa. Och hur det här utspelar sig, det är allt väsentligt opportunistiskt. Men jag brukar säga att man ska ändå vara medveten om att Putin är en framstående judobrottare, och där går ju tekniken ut på att ta motståndarnas attack och skicka tillbaka den med lite större styrka. Och det är så han har spelat mot väst under lång tid.
Jag tror att det är Uffe Ellemann-Jensen då, Danmarks förra utrikesminister, som har liknat Putin med en hotelltjuv i den bemärkelsen att han går och känner på vilka dörrar som är öppna, och där han är öppna, där är öppet, går han in. Och jag tycker att det är en ganska illustrativ jämförelse i hur Putin agerar opportunistiskt.
Mm. Patrik, Olof beskrev då att väst har visat svaghet mot Putin, och det är det som har fått honom att fortsätta sin aggressiva och expansiva politik. Delar du den bilden, och vad behöver i så fall väst ändra för att helt enkelt ändra spelets förutsättningar och inte tillåta Putin vidare aktioner?
Jag delar helt den bilden som Olof har. Det är från talet i München 2007 och framåt. Det är Bromsstatyn i Estland, det är Georgienkriget, det är Ukraina. Vi ser det liksom nu också med händelseutvecklingen i Belarus, etc. etc., etc. Väst måste inse att Putin har en plan, kanske fel att säga, men han har en ambition om att rita om ordningen i Europa och göra det på bekostnad av sådana värderingar som vi inte kan sälja ut. Vi måste vara betydligt mer realistiska i vad vi kan få ut av samtal med Ryssland. Vi har ju gjort ett antal resets i Rysslands relationen eller försök till resets. Alla har slutat likadant. Det är väl definitionen av idioti att upprepa samma handling och hoppas på ett annat utfall gång efter gång efter gång. Och där måste vi helt enkelt sluta med det beteendet.
Olof, hur ska väst ändra sig?
Här fick Olof svåra problem med ljudet, så producenten går in och dubbar hans replik. För det första måste Washington förstå att de kommer inte kunna hantera Kina om de inte hanterar Ryssland. Man måste visa för det kinesiska ledarskapet att det är väldigt dåligt för Ryssland att upprätthålla en sån här antagonistisk relation med väst. Det kostar ekonomiskt och det kostar politiskt och det skapar en instabilitet också i Ryssland. Om man inte visar det för Peking så kommer Peking att följa Putin i spåren mer och mer. Så att det finns en koppling här som är väldigt betydelsefull, och jag är bekymrad för att Washington tror att det går att hantera den kinesiska problematiken separat från den ryska. Den kinesiska problematiken är på sitt sätt svårare än den ryska i och med att Kina är en mycket, mycket mäktigare ekonomi. Men man måste vara på det klara med att man kommer inte att klara situationen globalt utan att hantera den ryska problematiken.
Ja, Patrik, du tar ju Olof upp Peking och president Xi Jinping, vad han kommer att göra. Alltså det här är ju en del av ett större spel. Vilken roll spelar Kina i det här?
Ja, Kina spelar inte någon aktiv roll i det här, men upprätthåller ju sina egna intressen både i Europa och på andra ställen, och kan man säga då bidrar ju till situationens skakighet genom att upprätthålla just nu ett väldigt högt militärt tryck mot Taiwan med ständiga återkommande kränkningar och hotfulla manövrar och övningar som gör att man inte kan utesluta heller ett kinesiskt angrepp mot Taiwan de kommande åren. Så att Kina bygger förmåga där, och det blir ju då den här splittringen mellan Europa och Asien som drabbar USA då. Och det som Olof är inne på då, hur Ryssland kan komma att utnyttja det.
Olof, Biden-administrationen har ju nu suttit ett tag. Hur har de hittills agerat i sin Rysslandspolitik? Vad vet vi om det?
Alltså, vi vet ju att det var ett toppmöte i början som ju inte gick så där jättebra från västs utgångspunkter. Vi vet ju att problemen har ju tilltagit i förhållande till Kina, och det är ju som, precis som Patrik säger, att Kina har ju visat på en militär upptrappning av sin militära aggressivitet mot Taiwan, som ju naturligtvis måste inge stora bekymmer i Washington och i de närliggande huvudstäderna i Tokyo och Seoul också, givetvis. Så att det är en tycker jag, klart försämrad situation sedan Biden-administrationen tillträdde. Men den tog ju då över ett utrikespolitiskt haveri som Trump-administrationen hade försatt både USA och NATO i. Och det som bekymrar mig mycket, det är att då, så att säga, de diplomatiska förmågorna i väst inte har visat sig tillräckliga. Och det har vi ju sett då i utrymningen av Afghanistan, som ju inte havererade så mycket militärt som diplomatiskt.
Vad kan man säga då om de europeiska stora spelarna? Jag tänker på Storbritannien, men också Frankrike och Tyskland. Vad kan de göra i det här i avsaknad av kanske fullständigt amerikanskt stöd ifall sånt skulle utbli på grund av splittrad amerikansk uppmärksamhet. Olof?
Ja, alltså det har vi har ju regeringsskift i Tyskland och vad det kommer att leda till utrikespolitik. Det är svårt att säga. Vi har ett stundande presidentval i Frankrike och vi har ju Brexit som har kopplat loss Storbritannien från den mest interna säkerhetspolitiska dialogen i Europa. Så det är ju en del av problembilden, men det finns en annan del av problembilden som inte är så uppmärksamma men som är ytterligt relevant för Sverige och Finland. Och det är ju att i en eventuell upptrappningen till en konflikt mellan NATO och Ryssland eller EU och Ryssland så finns ju Sverige och Finland inte med i den allra innersta dialogen. Vi sitter ju utanför sammanträdesrummen. Och det är alltså hela Europas nordöstra hörn som inte har en representant i de diplomatiska processer som alltid föregår en öppen konflikt. Och här är jag, tycker jag att Sverige och Finland borde ta sig en rejäl funderare på både hur vi ska förhålla oss till NATO och faktiskt bör gå med i NATO, men också hur vi ska förhålla oss till de diskussioner som just nu förs i Europa om gemensamma försvarsinsatser. Det är också en viktig pusselbit i detta. För att ju mer amerikanerna blir upptagna i Asien, desto mindre kraft kommer de kunna lägga på Europa. Och då måste EU finnas där.
Och här finns ju en skillnad mellan Sverige och Finland också, där Sverige är väldigt motsträvigt intresserad av europeiska försvarssamarbeten. Medan Finland då, som är Sveriges närmaste allierade, bejakar den europeiska arenan. Det är ju, för Finland är det ju också strategiskt val att ha euron som valuta utifrån resonemanget att man är tryggare och säkrare om man har samma valuta som de stora länderna i EU. Medan i Sverige har ju eurofrågan aldrig varit säkerhetspolitisk.
Mm. Patrik, om du får samma fråga som jag ställde till Olof om hur Europa agerar, Frankrike, Tyskland, Storbritannien främst och EU som helhet, vad finns det att säga om det?
Ja, men som helhet så har ju EU och då Frankrike och Tyskland inte agerat tillräckligt kraftfullt i hela Ukraina-krisen och hela bilden här mot Ryssland. Däremot så får man väl säga då att just nu så är det väl väldigt mycket signaler som man försöker skicka för att avskräcka Ryssland. Jag såg bland annat att Storbritannien hade gjort ett avtal med Ukraina om stöd. Vi ser också diskussioner om en träningsmission från EU där man utbildar ukrainsk trupp där Sverige också kan ingå. Att Sverige kan tänkas ingå, det pratade ju Peter Hultqvist om. Och det föranledde ju då ryska ambassaden att köra en rejäl gnällspikslitania på sin Facebook-sida och hålla på att älta slaget vid Poltava, att minsann äventyrliga svenska militärer som utmanar Ryssland i Ukraina, det vet vi ju hur det brukar sluta, ungefär så, fritt tolkat. Men det var en väldigt anmärkningsvärd litania.
Och han hade ett historiskt föredöme. Khrushchev tog den nämligen upp Poltava också när han var på besök i Sverige och träffade Erlander. Så jag tror det var i tacktalet i Göteborg i lunchen där, eller middagen som han tog upp. Och de har älskat att göra det, den här typen av paralleller. Men i sak förhåller det sig så att det pågår en eskalering av motsättningarna med Ryssland istället för en deeskalering. Och det är någonting som Sverige och Finland måste förhålla sig till.
Och där var ju president Niinistö var ju på besök i Stockholm här 12 november och höll högtidstalet vid Kungliga krigsvetenskapsakademins högtidssammankomst, den 225 i ordningen. Och budskapet från Niinistö var ju larmklockorna fortsätter att ringa. Vi står på randen till en ny tid om vi inte redan har klivit in i den. Och tiderna kommer bara bli svårare och svårare. Så att vi kan väl sammanfatta att budskapet från Finlands president var inte direkt borde inte ha ingett glädje och harmoni i svensk politik. Där är vi dock ännu lyckligt bortkopplade från det som händer i världen och lever i vår egen lilla ankdam.
Vi är ju det. Utrikespolitik och säkerhetspolitik har ju inte en jättestor betydelse. Jag kan också nämna som en liten kuriosum här att de poddar vi gör om utrikespolitik sällan är de mest vällyssnade, har jag lagt märke till, utan tvärtom, det är de som ni inte lyssnar på. Som, ni som lyssnar är en väldigt dedikerad skara. Olof, vad tänker du om det? Att vi pratar så lite om världen utanför Sverige i svensk politik. Skulle vi må bra av diskutera det mer, och hur skulle vi i så fall kunna hamna i den situationen att det blir viktigare också för svenska politiker?
Och här händer samma sak igen. Vi bör ju framförallt tala mer om hur vi ska förhålla oss till en eskalerande konfliktnivå i närområdet. Och jag tycker ju att de senaste 7-8 årens utrikespolitik har saknat professionalism i närområdet. Och det är ett stort bekymmer. Det är ju inte bra att en utrikespolitik som handlar om närområdet förs från försvarsdepartementet och då via en väldigt ensidig bilateral relation med USA i ett läge där den politiska situationen i USA är väldigt instabil och inte särskilt gynnsam för oss. Vi måste ta tag i de här frågorna själva och ha en offensiv föreställning om vilken roll vi ska spela och kan spela för att skapa förutsättningar för fred och stabilitet i Östersjöområdet. Och det gör vi ju inte just nu. På 90-talet var vi ju väldigt aktiva och gjorde oerhört mycket. De senaste 7-8 åren har vi inte gjort någonting i praktiken, utan vi har suttit som förhållandevis stumma beläten som OSSE-ordförande och inte levererat, vad jag har kunnat se, särskilt mycket konstruktivt.
Patrik, vad tänker du Sveriges roll som i Östersjöområdet och att agera med en tydligare röst och tydligare riktning? Är det något du också efterlyser?
Ja, amen.
Tänkte vi ska ta och runda av. Jag tänkte fråga dig Patrik slutligen bara. Vad ska vi hålla ögonen på nu? Som vanligt är Ryssland inblandat, så kan det ju hända ibland att ögonen hamnar fel för att det på får kommer att luren drejerier och liknande. Vad är det viktiga i händelseutvecklingen att bevaka nu framöver skulle du säga?
Nej, men jag skulle hålla ögonen på ryska truppförflyttningar. Det finns ju uppgifter också som inte är bekräftade vad jag har sett i alla fall om att Ryssland har kallat in delar av värnpliktiga, värnpliktsreserv också i det här. Så att hålla ögonen på vad som sker på marken och samtidigt vara beredd på att det kan hända någonting helt asymmetriskt, någonting helt annat någon annanstans också. Det är ju en del av hybridkrigets dilemma är ju att angriparen kan ju utnyttja en kreativitet som är väldigt svår att försvara sig mot, helt enkelt. Mm.
Men är det inte, alltså, nu ska jag försöka sluta lite i dur i alla fall, att jämfört med 2014 har vi inte lärt oss en del om, vi kanske inte riktigt så oförberedda och naiva som vi var då, det är i alla fall min upplevelse att när jag pratar runt med folk i olika positioner i offentligheten, att vi har kommit lite framåt, eller vad tänker du om det?
Ja, det är klart att det har hänt saker och ting i vår förståelse för de här frågorna, och tittar vi bakåt så ser vi att vi har förflyttat oss och vi har gjort saker och så. Men vi är ju inte på den nivå vi borde vara på, varken i vårt samhällsorganisering, vår totalförsvarsförmåga eller i vår konceptuella mentala beredskap att hantera det som vi inte kan tänka oss. Visst skulle vi kunna tänka oss att kunna hantera samma scenario en gång till, men scenariot kommer inte att se exakt likadant ut.
Stort tack för det hörni, och tack för att ni kom och pratade med mig, Patrik Oksanen och Olof Ehrenkrona. Innan vi tackar för idag så skulle jag passa på att tipsa om en annan podd på Svenska Dagbladet. Det är en nyhetspodd som heter Dagens Story. På en kvart varje dag så får du en fördjupning om ett aktuellt ämne, så lyssna gärna på den. Podden jag lyssnar på nu, den heter Ledarredaktionen. Varmt välkomna att höra av er till redaktionen med tankar och synpunkter på det jag precis diskuterat. Eller om ni har idéer och förslag på saker vi tar upp i framtiden. Maila då till ledarsidan@svd.se. Stort tack för idag. Dagens producent, han heter Jesper Sandström. Själv heter jag Andreas Eriksson och jag hoppas att vi hörs igen snart.